There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen tillbaka till oss. I väntan på katastrofen heter podcasten och jag heter Kalle Zackari Wahlström och du heter ju Patrik Sellman.
Ja.
Fortfarande.
Ja, det gör jag.
Hur mår du, Patrik?
Alltså jag kände på morgonen att jag mådde väldigt bra faktiskt. Det är så här, ja men det är julveckan och börjar bli städat och fint i huset. Det är inte någon snö ute men det ligger rimfrost, nu kommer nu och så där. Så att mina barn och barnbarn och respektive kommer hem över jul olika dagar i och för sig och så där. Men även alla tillsammans. Men det känns jättebra och sen att man får hålla på med så många roliga grejer då. Nej, jag tycker det känns bra.
Det känns som att ni, du och Ingmarie är en, ni slarvar ju inte med julen.
Nej, det gör vi inte. Men jag skulle inte säga att vi överdriver heller.
Vad är liksom viktigast i ert hem när det är jul?
Nej, men det är att sitta tillsammans och samlas kring och dela en julmåltid, en jullunch.
Och vilka rätter är viktigast på jullunchen?
Ja, du... jag är en stor sillälskare, får jag väl säga. Så att just det här att få börja med... ett julbord med sill och nubbe. Det är O.P. Andersson såklart.
Ja,
ja. De kanske ska sponsra också förresten. Nej, men så är det. Men sen har jag... alltså Janssons frestelse.
Ja.
Vi pratade om det. Min hustru ville ha det på sin... liksom när vi åt middag efter att vi hade firat henne. Nu, hon har fyllt 60 förra helgen. Då.
Mm-hmm.
Så ville hon ha... Ja, det kändes väldigt stort faktiskt. Jag har nästan inte känt så förut på någon födelsedag. Nej, men så är det. Och det får man ju vara tacksam för när man får fylla 60 och så. Men i alla fall, då ville hon ha Janssons frestelse. Och då pratade vi just om det där att det var ju en maträtt man inte var så förtjust i när man var barn, va?
Nej.
Men liksom den växer och växer och växer för varje år alltså.
Alltså det är ju sjukt att det var typ skitäckligt när man var liten och nu är det godaste som finns.
Ja, du tycker också det, ja?
Ja.
Ja, men så är det. Och det ska vara ganska mycket anchovis, mycket sälta i den. Ja, inte för mycket, men mycket.
Hur har du anchovis lager hemma?
Ja, fast inte ett stort.
För det råder ju enligt uppgift anchovisbrist.
Mm, det gör det. Ja, det är svårt att få tag i. Vi lyckades få tag i 4 burkar på Konsum via ombud. Vi har ju tittat i vår lokala lanthandel här i Gräsmark där vi handlar i princip allting då. Men... alltså löpande då. Men det har inte gått att få tag i där. Ja, vi har inte sett dem där helt enkelt. Men vi lyckades få tag i 4. 2 stycken till den här som vi redan har ätit. Och så 2 stycken till en till jul då. Men sen måste jag nämna några grejer till. För på min pappas sida så är vi från norra Halland.
Mm.
Det är sjörövare och småredare och värdshusvärdar och småbönder och sådär.
Det låter som att det är drakar och demoner på gång.
Ja, men det är ju det. Det är ju det. Men ja, Lars Gatenhjelm för dem som, men han var ju uppe i Göteborg då, va. Men jag tror, jag kommer inte missminna mig. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg om han var ifrån Kungsbacka och där nere. Men han hade en hustru som hette Ingela. Så det är våran släkting då. Så Lasse i gatan, han var ju kompis med Karl den 12:e och var kapare där. Han är ju ingift i släkten då. Mm. Men hur som helst, i Halland så har de en rätt som är levande på julbordet som heter långkål. Alltså det är stekt grönkål helt enkelt då. Så den är lite av en... den är väldigt viktig och går i arv från generation till generation oavsett var vi bor i landet. Så den finns med.
Ge oss ett snabbt recept.
Alltså... Du kokar ju grönkålen och sen finhackar du den väldigt noga och du ska ta bort de grova delarna så att det blir mest bladen då.
Mm.
Och sen bryner du den här i mycket smör.
Mm.
Och sen salt och peppar givetvis som är... Ja, det är ju så i våran matkultur så är det ju inte vansinnigt mycket kryddor utan det är ofta salt och peppar och sen ska det vara fina råvaror där de smakerna får tala för sig själv istället då. I den här sen så kör du grädde och sirap. Och det alltså...
Låter som en efterrätt där.
Men du får den här kolsmaken som bryter med sötman då va.
Mm.
Och sen när du har smör och grädde i så lyfter det ju alla smaker. Mm. Va? Så är det ju. Det är ju en smakbärare då. Så att, men just den till de tunga kötträtterna då som skinka och sylta och sådana grejer då är helt fantastiskt.
Det ska jag göra. Grönkål, det passar ju bra. Det är också kul när man börjar producera egen mat hemma så förstår man ju många grejer som traditioner som finns. Till exempel det här med grönkål och brysselkål och sånt där. För att det är ju det som växer nu. Så det är klart man ska äta det nu.
Ja.
Så det är perfekt.
Har du skördat brysselkålen eller är den kvar ute?
Ja, den är kvar ute. Den ser ut att må jävligt bra faktiskt.
Mm. Du ser det. Den är så... Alltså, jag kan berätta för dig... Alltså vi har ju skördat en del spetskål och vitkål och rödkålshuvuden och så vidare. Men de har ju blivit kvar va. Och nu kan jag säga att det har varit riktigt kallt här. Ja. Och de är fortfarande okej.
Okay. Ja, jag fattar inte.
Jag går och hämtar de här kålhuvudena. Och sen lägger jag dem i skafferiet som är kallt också nu då. Bara några enstaka plusgrader. Och det är som att när de får tina... långsamt där. Nej, men de yttersta bladen är lite nupna och lite så här va, så de tar man ju bort, men helt fräscha alltså.
Ja.
Så det är lite, känns lite som rekord.
Ja, kul.
På dem också då va. Så att men så är det.
Ja, för grönkål och svartkål, det ser ganska tydligt att när det blir för kallt då ser den ledsen ut, men den piggar ju på sig sen när temperaturen går upp.
Mm.
Men brysselkålen, den ser glad, fast det har varit 20 minus här så ser den helt glad ut.
Ja, men just det med grönkål, och det gäller ju de andra kålsorterna också, men grönkål är ju just den där som man kan ha ju stående ute hela vintern.
Den blir också godare och godare va?
Ja, i alla fall om den får frysa några gånger så är det. Men det måste vara rätt sort också, det finns ju härdigare sorter och så då.
Just
så
det. Att, jag testar ju också att ha kvar min potatis i marken.
Har du inte fått upp den, Kalle?
Nej, men nu är ju kört. Nu är ju marken helt stenhård. Men jag kommer på det geniala. Jag behöver ju inte sätta någon potatis i vår nu.
Nej, precis. Du har gjort en sån skallad höstsådd. Eller höstsättning.
Ett misslyckande som blir att lyckas.
Mm.
Du, Patrik, jag skulle vilja komplettera med en grej som vi pratade ju för ett par veckor sedan om det här med hygien.
Ja.
Och det var ju väldigt uppskattat. Jag har fått ett meddelande av en kompis till mig som är... han har umgåtts mycket i... Han har verkat i mycket såna här... I fält kan man säga.
Ja, det är en sån här idrottsman.
Ja, eller något. Men och han har en minnesramsa. Som man kan, vi gillar ju minnesramsa i den här podden. Och han skriver så här. Vad det gäller hygien så finns det en minnesramsa som man lär ut soldater sen begreppet hygien uppfanns. Tafsa! Han saknade den i podden. Trodde Patrik hade koll på den. Tafsa står alltså för tänder, ansikte, fötter, skrev, anus. Och har man begränsat med vatten så är det en bra turordning att nyttja det. Fortsätt sända beredskap. Det var ju bra.
Ja. Vet du, jag kan säga så här. Han är förmodligen yngre, va?
Ja, inte mycket, men lite.
Lite yngre, ja. Alltså, det är lite intressant nämligen. Vad den innebär regeln, det är ju, pratar vi väl nästan om i podden då, men just minnesramsan. Jag känner inte igen minnesramsan.
Nej.
Och du vet, jag har varit på 3 förband och 1 skola.
Ja.
Och det är lite konstigt. Ja. Jag har ju inte nämnt alltihopa. Så jag har ju varit på luftvärnet också. Va? Sista året jag var kvar i armén där, 89-90, då var jag även på LV6 på Kviberg innan de flyttade till Halmstad då, va?
Men det kanske är så att du kanske har haft otur, för du känner ju inte heller till Ovik, va?
Inte. Ovik är lite mer, men det kan hända att jag har missat den. Ja,
det är en grej som jag har snappat upp, trots att jag aldrig har varit i det militära. Men jag hade kompisar som var med i hemvärnet och de lärde mig om Ovik. Det är Ollonvård i Kåsa.
Ja, nej, den kände jag inte till. Nej, just nu kommer jag ihåg den, för du har tagit upp den förut.
Alltså, snabbt från julbord till Ollonvård i Kåsa. Tvära kast.
Ja, det är sådana smällar man får ta när man har med dig i podden, Kalle.
Ja, men det var i alla fall en bra minnesregel. Tafsa, tänder, ansikte, fötter, skrev, anus.
Ja.
Det kan ni komma ihåg när ni ska sköta er hygien. Det gäller ju till vardags också, men även om man har begränsat med vatten. Apropå begränsat med vatten, Patrik. Så har jag haft begränsat med vatten i veckan. Vi har haft en ganska intensiv vecka i det sakarianska hushållet. För Britta, min fru, har gjort Musikhjälpen. Så hon har varit instängd i en bur i Norrköping och sänt radio dygnet runt i en vecka. Och första morgonen när jag var ensam med gården och barnen så hade vi inget vatten i kranen. Och det är ju ganska tydligt då att vatten i kranen är kanske det viktigaste och finaste vi har.
Ja, det är så nyttigt att vara utan vatten alltså.
Alltså det är så otroligt stor skillnad på att ha vatten och inte ha vatten. Jag, och det är också, alltså eftersom jag är intresserad av de här frågorna eller grejerna så det finns ju liksom någon tjusning i det. Och det finns också någon med lite som distans till det, så kan jag också titta tillbaka på det och tänka så här, liksom, vad kan jag lära mig av det här och så. Och en grej som blir tydlig är ju så här, att jag har vatten lagrat i dunkar i jordkällaren, det är ju, ta mig fan,
guld.
Alltså utan det hade vi ju haft, det hade ju gått ändå såklart, för någon annan har ju vatten. Vi kan ju kunna åka till en granne och fylla på, eller du vet. Men att ha det och bara kunna gå ut och hämta, det är otroligt härligt. Jag har, fast du har sagt till mig 1000 gånger, så har jag inte skaffat såna där korkar med kran till dunkarna.
Nej.
Och det gör att det är bara jag som kan sköta dunkarna, för att de är för tunga för de andra. Så det står på listan, återigen.
Och hur många korkar, såna där kranar menar jag, köper du, Kalle?
Man köper 3.
Ja, vad bra.
Därför att 1 är ingen, 2 är 1 och 3 är, vad det nu är. 3-regeln är det ju, för fan.
Ja, redundansregeln kan man säga.
Men, så det var väldigt skönt. En annan grej som var väldigt skön var att vi har ju grävt en damm. Och det är ett projekt som har pågått i några år för oss här nu.
Får jag bara säga en sak, Kalle? Mm. Har du både 10 liters och 20 liters?
Ja, bara 20 liters.
Ja, okej. Okay. För det är en mindre kran till och till 10 liters dunkarna.
Men och en grej som också betyder att jag har liksom slarvat mig att fylla på i de dunkarna jag använder. Så nu har jag plötsligt bara typ 8 dunkar i jordkällan. Men nu har jag vatten, så nu ska jag se till att fylla på dem Det känns jävla kallt att hålla på med vatten ute bara. Men jag ska försöka göra det.
Ja.
Men och sen så, vi har ju då grävt en damm. Och sen under sommaren nu försökt täta den med något medel för att den ska hålla vatten bättre. Den är ju helt sprängfylld och nu istäckt. Men i början på förra veckan var det lite varmare. Och då hade jag bara ett tunt lager is. Det var så här dubbelis. Så att det var ett tunt lager is och sen typ 2 decimeter vatten. Och sen ett tjockt lager is. Och då kunde jag ju hacka sönder det tunna lagret is och fylla en hink med vatten för att använda som spolvatten i toan. Och det var ju också guld värt. Och det är också tydligt då så här, vad sjukt det är att vi använder dricksvatten för att spola våra toaletter. Nu har vi oftast ganska mycket vatten att tillgå, så då kanske inte det så spelar så stor roll. Men när man har lite vatten så känns det onödigt att spola med dricksvatten.
Mm. Det finns ju i länder där det inte finns ett överflöd som vi har här av rent vatten. Nu ska man ju komma ihåg att när det är kommunalt vatten och så vidare så är det ju resurskrävande.
Mm.
Just därför att det är en process som ska genomföras och det är en kostnad att få fram rent vatten. Så där, men det är fortfarande så pass billigt att det inte är värt investeringskostnaden att göra parallella system. Men är vattnet dyrare, alltså inte finns i samma överflöd som vi har i den här delen av världen, så finns det ju system där du tar så kallat gråvatten.
Just det.
Tvätt och diskvatten och kör till reservoar för spolning då, va? Så att då spolar du med, använder du det vattnet en gång till då som spolvatten i vattentoalett då.
Det är faktiskt någonting som Britta var sugen på att göra när vi flyttade in i huset här. Hon höll på att prata om det och jag tyckte aldrig att det riktigt var värt investeringen, för att det är som vi har så mycket vatten här och att det där känns mer som en grej för andra länder där vatten är dyrare.
Det är mycket så man ska fundera på, speciellt när vi har internet och det produceras så väldigt. Alltså vi bor ju på en rätt speciell plats på planeten, va? Mm. Alltså vi har Golfströmmen så det är lite varmare här, men vi bor i Alaska och Sibirien och har ett något mildare klimat än där, men det är samma breddgrad, va? Och jag brukar tänka på det när man pratar såna här evakueringsväskor och sånt där, va? Det produceras ju såna tonvis med filmer om det här på YouTube, va?
Ja.
Men det är ju USA.
Ja.
Och så när det görs här, ja, men då blir det ju folk som har tittat mycket på de här i USA. Men herregud. Ja, men ska du klara det här? Du behöver ju liksom utrustning för att göra rejäla eldar. Du ska kunna klara det ute i flera dygn på vintern även när det är minus 30. Eller ska du inte täcka in det med en evakueringsryggsäck då så att du dör då och fryser ihjäl? Alltså förstår du? Det är, man måste ju utgå ifrån den verklighet som är där man är, va? Man kan inte köpa koncept. Det skulle ju alltså vara, om vi tar det lite grann då för att pedagogiskt säga, så blir det ju det att eftersom ni har så billigt vatten, att använda så mycket resurser som det krävs för att skaffa en sån där anläggning blir både oekonomiskt, resurskrävande och inte särskilt miljövänligt då, va? Eftersom du förbrukar massa resurser på något som...
Just det.
Ja. Vad är det för kostnad för dig att fylla den spoltanken på toaletten? Ja, det är elen till pumpen.
Mm.
Nästan ingenting. Delar av öre skulle jag tro går åt till det. Pump drar inte jättemycket. Och sen har du det slitaget som blir också obefintligt också. Alltså jag vet inte om du kommer upp i något enstaka öre eller någonting sånt där och fylla tanken på toaletten.
Bara,
nu har jag inte ens räknat eller tänkt efter ett mycket, men ja, det är väldigt små belopp alltså.
Mm.
Men däremot så finns det ju en annan aspekt faktiskt, och det hade vi ju en fråga som vi inte skulle ta idag, men vi kan väl ändå ta den då. Mm. Alltså jag tror jag har sagt det tidigare i något av de första avsnitten, men det är inte säkert, jag pratar med så många och så mycket så. Det finns ju de som påstår, eller som pedagogiskt brukar säga, att mänsklighetens värsta uppfinning är inte kärnvapnena. Det är den vattenspolande toaletten.
Ja.
Och varför säger man det då? Jo, det är ju därför att i avloppet, vi kan inte, alltså det här vi har ju pratat om, näringsförsörjningen av våran odling.
Just det.
Vi för ju bort näring ifrån åkerjord och odlingar och så vidare när vi skördar. Det är ju upplockat mineraler och sånt ur backen och så flyttar vi bort det. Och i och med att vi har de vattenspolande toaletterna så återför vi inte näringen, utan vi blandar den med massa gifter och mediciner och hormoner och allt möjligt, tungmetaller. Och så får vi ett avfall sen som vi har bekymmer med.
Mm.
Istället för att man cirkulerar det här, va. Nu ska man ju vara en liten parentes där bara då. Ja, då är det ju mulltoor / utedass och så vidare, va. Det finns ju moderna fina mulltoor att ha inne också då. Men det här får man ju vara väldigt varsam med. Enligt reglerna så ska det komposteras i en sluten behållare i 2 år. Och sen bör man ändå inte sprida det där du odlar grönsaker och sånt, utan bland bär och fruktträd och så vidare istället. Ja, framförallt fruktträd kanske mer då.
Okej, man ska inte använda det i odlingarna alltså?
Nej, alltså du ska vara försiktig. Det är ju lite grann det där som vi pratar i hygienavsnittet med toa under enklare förhållanden, att du tar bort dig från folk, va? Att du lägger strö över. Det är ju det här att ett typexempel när man får problem med dysenteri, kolera, alla de här för människorna väldigt farliga. Det är fattiga områden, naturkatastrofer när det blir skit överallt, så det sprider sjukdomar.
Mm, mm.
Det är därför du ska kompostera länge och så. Just det, du har ju de här som använder elenergi och gör aska av det, och det blir ju väldigt lite då kvar. Kolet och vattnet försvinner ju. Koldioxid och vattenånga. Och ja, den måste ju betraktas som ren. Då är det ju en mineralgödsel du har där i princip då.
Ja, blir det gödsel också? Alltså finns det näring kvar i det?
Ja, aska är ju, det är ju, om vi säger, alla mineraler i gödseln då, eller avföringen där, är ju kvar. De brinner ju inte upp, va?
Mm-hmm.
Utan det är ju kolkedjorna som går upp och blir koldioxid. Och sen är det ju vattnet då som kokar och blir vattenånga då. Det är ju samma som i ved, kan man säga. Alla organiska.
Alltså så när man säger att man går och lägger en klås.
Ja.
Då är det lite som att man lägger ett vedträ i toan.
Same, same. Inte riktigt, men de är i samma familj av... Det är ju organiska föreningar, organisk kemi. Och det är ju kolets kemi då, va? Ämnet kol.
Du, jag har en granne som har en sån här förbränningstoalett. Då kanske jag kan försöka sjuksa åt mig deras brända bajs.
Prata med dem.
Mm.
Och jag skulle ju kunna tänka mig till exempel en sån där, är i så fall att tillföra den i din egen kompost och blanda ut där efterhand.
Underbart.
Mm. Så är ju jag ju med. Nu när jag djupborrade min brunn, då fick jag ju massa mjöl.
Mm.
Lite, vi har ju väldigt mineralrik jord här, va? Eller ja, berggrund. Med fosfor och sådana saker, hyperit och massvis med olika. Så att där får ju jag väldigt fin jordförbättring, alltså mineralgödsling då, när jag sprider detta. Men alltså, jag var ju med när vi djupborrade på 70-talet och det tog flera dagar liksom. Och nu borrar de 142 meter typ en eftermiddag lite drygt. Och det är ju helt andra borrkronor, och jag fick ju mjöl alltså, men den är ju så effektiv, så det är ju mycket taggiga småstenar och sånt där. Det är också alltså inte alls lika fint som det blev när man bara på 70-talet, mm-hmm. Men det blev ju lite billigare om vi säger så.
Ja.
Så det var väl det. Nej, men stenmjöl ska man också vara rädd om då när man kommer över det, och då ska det ju vara det här allra finaste mjölet.
Mm-hmm. Vad spännande. Jag trodde det var dött, liksom.
Ja, nej, men alltså, det är ju så, jag tittade på en växt så är det ju faktiskt så att huvuddelen av massan och vikten som den tar upp, det är ju faktiskt det den tar upp ifrån luften i form av koldioxid.
Mm.
Sen är det ju också vatten givetvis då ifrån marken. Men sen är det ju då de här andra mikronäringsämnena i form av mineraler då som den tar upp via rötterna. Va? Och där utsöndrar ju den i rötterna och skapar ett lägre pH för att kunna lösa. Och ju större yta du har då, alltså har du små korn så får du en mycket större yta än om du har en sten. Va?
Mm.
Så alltså det är ju extremt mycket större yta och då kan den lösa upp det här mycket bättre då. Så därför är ju stenmjölet jätteviktigt. Och det är ju också så att när du har ju humus då som är också organiskt material, kolmaterial som förmultnar och bildar humus då. Och där du kan prata om ett kretslopp på 100 år om du har stabila humus då. Om inte man är där och rör om och syresätter och så vidare som vi ofta gör i odlingarna då. Där är det också så att det kan bindas joner och så då ifrån mineraler och sånt där vad finnas tillgängligt. Så nej, det är definitivt. Men det är som sagt en liten del. Det mesta i en växt kommer ifrån luften och vatten då. Koldioxid och vatten.
Patrik, för några veckor sedan så bad vi lyssnarna skicka in inspelade frågor till oss. Där de använder någon slags röstinspelningsfunktion i sina telefoner. Och mejlar till hej@katastrofen.se. Och vi har fått en fråga från Marcus. Den låter så här.
Hejsan Kalle och Patrik. Jag har en fråga till er. Skulle ni bli besvikna om det aldrig blev någon katastrof och att ni aldrig får använda er beredskap och era produkter och era kunskaper?
Tack och hej.
Tack för din fråga, Marcus. Gud, vilken spännande fråga. Och det här är någonting som... Den frågan får jag ibland faktiskt.
Jaha! Det passar så himla bra att ta den i det här avsnittet när du har inlett med din vattenbrist, tycker jag.
Ja, men exakt. För det är ju... lite så att det här med beredskap, i alla fall för mig, är ju, det bygger på den här liksom fantasin om att man ska klara sig själv och, alltså det hänger ihop med självhushållning och allting för mig, och det är suktigt att tänka att det skulle vara spännande om det hände något liksom, att det blev, jag tror liksom att jag är lite uttråkad i den bekväma verklighet som jag egentligen lever i. Jag är liksom lite understimulerad i inte, jag har jättemycket grejer att göra, jättemycket mejl som jag måste svara på, jättemycket missade samtal, men jag är understimulerad i det där, alltså det blir så jävla konstigt att prata om så här biologi och så här, men det, jag har liksom en fantasi om att det finns inbyggt i oss att det är belönande att fixa mat till sin familj och värme och sånt där, att det är som hardwired i oss människor. Och att vissa har ett större behov av det där. Och jag tror att jag har ett ganska stort behov av det. Och därför så finns det... Därför finns det liksom en... Ja, men någon slags liksom naiv längtan efter att det här bekväma samhället ska rämna. Och att jag ska få leva på riddartiden igen. Liksom. Det har jag i mig.
Ja, då måste vi höja beredskapen lite innan det där händer i så fall. För annars blir det inte roligt kallt.
Nej, men det, precis, det är ju det. Och det blir också tydligt en sån här vecka då när jag inte har vatten i kranen. Att det är ju inte kul. Alltså, det här bekväma livet vi har är jävligt bekvämt. Och det är otroligt lyxigt att ha liksom... 10 vinterjackor att välja på. Och det är superlyxigt att kunna köpa vilka skor jag vill. Och det är jättelyxigt att liksom, mat finns i affären. Och det är jättelyxigt att jag inte behöver liksom, vara orolig för att det ska komma någon och äta upp mina barn. Det är väldigt härligt. Och det är lätt att glömma bort det. Vi är så vana vid den där grejen. vi är så vana vid det livet, att det allt bara funkar och att det alltid finns någon att ringa. Och därför så blir det kittlande med tanken på att det inte ska funka längre. Och att det låter spännande liksom. Men jag har hellre vatten i kranen alla dagar än att jag måste på riktigt använda min beredskap, tror jag. Men, och sen jag ska också säga att jag har ju inte den här typen av beredskap som du har. Jag har ju inte... Jag skulle ju... Alltså vi skulle ju gå under om det var en kris som var liksom ett år. Då skulle vi få jättestora problem i min familj. Men för små kriser så har vi beredskap. Och jag, det tror inte jag att jag kommer att... Alltså frågan är så här, kommer du bli besviken? Jag tror, det finns inte, jag kommer att få använda min beredskap för att det händer saker. Som till exempel att min vattenpump går sönder eller min värmepump går sönder. Eller det kommer jättemycket snö eller det blir strömavbrott eller sådär. Det kommer jag få använda. Så den risken är inte så stor att jag inte kommer att få använda det. Liksom. Men en stor kris, det är jag tacksam varje dag för att vi... Liksom, inte har.
Mm. Jag tänker två saker framför allt. Det ena är det är bra att hålla på med såna här grejer. Det är bra och man behöver kanske inte göra de här jättestora grejerna och bygga sitt hus själv och fälla skogen och alltihopa det där, va. Att försöka göra saker, att vara självverksam, för att nej, men då blir ju inte det där speciellt romantiskt, va? När du förstår vad det... Då förstår, du får, det blir ju konkretiserat och tydligare vad krävande det kommer att bli om inte den här infrastrukturen och det som vi har nu finns längre. Och alltså jag... Nej, men alltså jag har ju hållit på, det har jag ju berättat, jag har ju hållit på hela livet. Jag har ju varit, jag vet vilken plats på planeten jag bor på. Det vet du också, du har ju varit ute och testat på strapatser. Jag vet inte om du har, ja, du har ju tävlat och sånt där med.
Mm.
Visst, man kan bryta om det blir allvarligt och man skadas och så vidare. Men man har ju liksom inte riktigt någonstans att ta vägen och så vidare. Och man är väldigt utlämnad om det är besvärligare väder och så. Blött och kallt och blåsigt och sådär, va. Lite mat och så. Och man måste jobba hårt. Alltså det finns inte så jättemycket romantiskt i det där. Utan jag tror det är nyttigt att tänja på gränserna. Alltså om man alltid ger vika för bekvämligheten så kommer komfortzonen att minska och minska och minska. Tills ut så är man bara en liten fjutt som sitter kvar, va.
Mm.
Det är bra att gå ut och lägga sig och sova ute när det är kallt och besvärligt och sådär. Att göra lite saker faktiskt. Så att inte... Jag känner ju själv nu när jag blir äldre att det blir lite svårare att motivera sig själva. Och min hustru som är från Norrbotten... Hon vill ju att vi ska gå ut och sova ute. Det behöver inte vara på något märkvärdigt sätt. Alltså lång vandring och, eller sådär. Utan det är ju bara att gå ut och lägga sig egentligen. Va?
Mm.
Kan ju gå iväg 100 meter ifrån huset ut i skogen här där vi bor till exempel. Va? Och jag tror att det är bra att göra sådana grejer. Sova ute en gång i månaden eller om man vill varannan vecka eller någonting sånt där. Va? Kan göra upp en eld, ta med sig hundarna och sådär. Men... Jag skulle säga så här att vi har ju pratat om det flera gånger i podden här. Det här med det historiska perspektivet, va? Och de här energisystemen och det här vi har. Jag kände, när du satt och pratade så tänkte jag ju bara, herregud, varje morgon du vaknar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Be en tacksamhetsbön till dina föregångare som jobbade så stenhårt för att ackumulera kapitalet, alltså resurserna, maskinerna som vi kunde bygga vidare på sen. Mm. Med sina 12 timmars och 10 timmars arbetsdagar sänktes det ju till 8 för inte jättemånga decennier sedan. Va? Och jobba halva lördagar och sådär. Och ja, du kan ta med högre makter om du vill med i naturen och så vidare, att den inte är för hård. Tänk på att den livsstilen vi har nu bygger på väldigt billig och lättillgänglig energi alltså. Ja, vi hade, det var ganska många avsnitt sen, det finns folk som uttrycker det i förindustriell tid i slavar då, va? Men det handlar ju om hundratals slavar som var och en har för att producera all den här energin, att flytta grejer, tillverka grejer, värma, alltihopa det här som vi gör idag. Va? Det är, vi lever utan författningsförmåga.
Ja, men då inte vi, bara vi, att det, energin motsvarar slavar, det är ju faktiskt, det är också någonting som...
ja, det hör ju till din musikhjälp.
Det är tydligt i musikhjälpen att det här med barnarbete, att vår livsstil, den bygger på att det finns någon, det är någon som betalar liksom. Det bygger på mänskligt lidande.
Ja, jag ska inte, ja, det är ju så här. För att få billigare kläder och lite andra saker och så vidare. Ja, men det är ju det skulle inte påverka enormt mycket om man gav dem vettigt betalt. Det tror inte jag, va? Utan det är ju inte slavar som ser till att vi har den billiga energin och kan göra så mycket grejer till exempel. Va? Så är det ju. Så att jag tycker att det där är ju att vara girig på marginalen när vi utnyttjar indirekt människor på det viset och inte ställer högre krav och så. Där, va? Mm. Det skulle inte knäcka vårat välstånd om vi gav... Det är ju faktiskt... Det här som vi har kritiserat med globaliseringen här, va, med de här extremt sårbara försörjningskedjorna, där vi blir väldigt utlämnade åt det här, va, för att det är ju ett extremt... Nej, jag tänker ju bara det blir det oroligt i, så att de här... Alltså det kan ju hända vad som helst att de störs ut, så finns det ingenting annat bakom, va?
Ja.
Det är gör sårbart, va? Så var tacksam varje dag, för blir det en kris, då blir det inte roligt. Och jag tror att huvuddelen av människorna är inte rustade för det heller. Varken när det, alltså då tänker jag ju, när jag sa det nu så tänker jag på mentalt.
Mm.
Alltså att bli tuff mentalt. Visst, det finns personlighetstyper som är hållbarare, så är det. Men att bli tuff kräver också, som allt annat om man ska utveckla det, att man odlar det, att man tränar på det och försöker utveckla det. Va? Och det gör vi inte särskilt mycket nu för tiden. Va? Så att, nej, det där är inget roligt att fantisera om. Det har man tänkt tillräckligt på och förstått att det blir inte roligt. Så att, men däremot så vill jag säga just det där. Åh, ni förbereder och förbereder er, vilken besvikelse det ska bli om inte... Men vi får ju använda våran beredskap hela tiden.
Mm.
Maten använder man ju efterhand. Du har en fantastiskt rolig livsstil om du bygger upp som vi gör då på småbrukarnivå. Ja, du är ju bonde nu, du har ju en stor traktor. Men...
ja. Gud vad tacksamhet det... igen. Jag körde ja. Bal igår och bara tänkte så här, fy fan, tänk om jag inte hade den här.
Ja. Tänk dig om du hade behövt åka ut till den där ladan borta vid myren 15 kilometer bort. Hästen är halt så du får liksom ta skidorna och dra hem hö till korna istället. Ja, 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 kommer du fram så har renarna ätit upp nästan alltihopa.
Det skulle ju vara väldigt spännande om det fanns ren här på Södertal.
Nej, men alltså norrut ja. Var det ju det. Va, där de hade, och det var där du hade de här ladorna.
Jag har också en... alltså jag gör en sån här pappa-grej som jag, och jag inser att det här är ju som pappa level 100. Men jag, när det är riktigt busväder ute, då brukar jag alltid säga till min familj så här, åh, tänk vad skönt att vi har inomhus. Men det är ju så att, att det är mycket man tar för givet. Och har man inte... liksom, typ, jag har det där att jag bor i tält ofta när jag jagar älg uppe i Norrland och sånt där. Har man inte vaknat och det är svinkallt och du hatar att gå ur sovsäcken, men du måste föra tända en eld och det är liksom, vattnet har frusit och det, du måste smälta snö för att få vatten. Så om man inte har gjort det, då är det ju lätt att ta det för givet. Men att utsätta sig själv för fysiska och psykiska prövningar emellanåt, det gör att något med en. Och det gör att man uppskattar en sån sak som isolering ganska mycket.
Ja, timmer. Oh. Nej, men det är så, du frågade hur jag mådde i början där. Och det är ju det där som du beskriver nu. Jag kände det direkt när du sa det. Den här känslan när det börjar bli mörkt och kallt ute. Mm. Vi hade en gäst igår eftermiddag. Vi satt där och fikade vid köksbordet så ljusen brann, sprakade från granved inne i våran bakugn med glaslucka och så vidare som spelade ut över trägolvet. Och man sitter där i en hård omgivning i sin varma stuga.
Mm.
Det, alltså jag, när jag säger det med så tänker jag nästan att det blir ju lite som en touch av den svenska folksjälen på något vis. Va? Den lilla stugan med värmen. Där man har sitt skydd för att klara sig i den här miljön. Va?
Och det var ju bara några veckor sedan som vi inte hade någon värme inne och var tvungna att elda hela tiden. Och det gjorde ju att det var liksom, det var svinkallt på morgnarna. Det var liksom, det var hårt. Och så, vi hade det så, och sen då skulle jag åka iväg och så skulle jag jaga. Och fick då, vi kom till någon jaktkoja och som också var utkyld och där det inte ens fanns eldmöjligheter. Det fanns, gammal, det fanns el, men vi drog igång de här elelementen, men det hände ju ingenting. Så då, det var typ 4 plus eller någonting på morgonen. Då hade jag haft så där ganska länge. Då bara kände jag så här, fan vad skönt skulle vara med lite jävla värme.
Ja, det är ju det. Och har du en sån där, du har ju Vasaugnen. Mm. Och jag har ju min stora sten Tullikivi Tällstens bakugn med vedspis och det. Just när du har den där strålningsvärmen som du inte har på samma sätt i moderna bostäder, va? När du värmer upp en massa och du är genomfrusen och kommer in och ställer dig vid den där värmekällan, alltså. Det är riktig värme det.
Mm.
Jo, den andra saken jag nämnde förr, jag sa jag hade två Kalle. Det är faktiskt det här när man tittar på det här med beredskap och så vidare och besviken och sånt där. I grunden så för mig handlade det väldigt mycket om en frågeställning som jag har försökt lära mina barn också hela deras uppväxt. Och det är så här, vem vill du vara? Och med det som utgångspunkt då, om man är familjefar och så vidare, så... Nej, men jag vill vara en ansvarstagande familjefar. En kärleksfull familjefar. Och jag vill kunna ta hand om min familj. Om man inte vill det, nej, men då skiter man ju i det, va? Men då har du ju gjort ditt val. Jag vill det. Och då blir det här väldigt, väldigt naturligt och självklart. Och ger en identitet, en stabilitet och en riktning och så vidare också i livet. Va? Ja. Så att jag vill också betona det.
Ja.
Som väldigt, väldigt, väldigt viktig del av det här. Och jag ser det. Alltså när jag ser folk som lyssnar på vår, de som verkligen uppskattar våran podd. Det jag ser hos en del, jag träffar ju inte huvuddelen av dem, men några stycken i alla fall. Det jag ser är just detta. Att när de vaknar i det där så växer de. Du får en tydlighet, en riktning och får en starkare identitet och så vidare i det, va. Och det är inte små skit, utan det är väldigt, väldigt bra grejer, va.
Mm.
Så är det. Ja, nu är jag nöjd med det här med att vara besviken på att det inte blir någon katastrof då. Det finns så mycket annat att glädjas över och vara tacksam över än att det ska behöva bli en katastrof. Ja. Och först, om man funderat mycket på det så vill man inte ha det, så är det, va.
Stort tack för din fråga, Marcus. Vad kul att du skickade in en ljudfråga. Gör det ni andra som lyssnar också. Spela in i röstmemo-appen på iPhone och vad det nu heter på PC-telefonen. Skicka den till hej@katastrofen.se. hej@katastrofen.se, så blir vi jätteglada.
Ja, det blir vi.
Nu, Patrik, det här är ju det sista avsnittet före jul av Event på katastrofen. Och det är ju, det är väl sent att köpa julklappar nu. Men jag tänkte att vi skulle dra några julklappstips som har med beredskap att göra. Mm. Och vi har ju pratat mycket under hela året egentligen om grejer som man ska köpa. För att
beredskap
har mycket med konsumtion att göra, eller att ha grejer hemma. Men jag vill ändå höra, Patrik, vilken är din topp tre?
Ja, alltså, vi har ju våran prepbox.
Mm.
Och för jag bara tänkte, nu körde han topp tre där igen. Ja, men då blir det ju mat och vatten.
Mm.
Ja. Som kommer först hela tiden. Så är det ju. Sen behöver man ju helheten i hemskt vis också. Alla bitar, annars så haltar det i längden. Men ändå så blir det ju så här att det är viktigt. Och det är ju också prylar. Det är ju vattendunkar och det är mat i någon form. Och vi har ju
gjort... Tänk en vattendunk i julklapp.
Nej, men ändå får man ju ge 10 vattendunkar.
Vilket stort paket. Oj, vad mycket paket i undergranen i år.
Men det var lite lätt.
Och så öppnar man och ser en vattendunk.
Ja, man får väl fylla den då, så det blir lite tyngre också.
Ja, ja. Fyller den med godis?
Mm. Nej, men skämt åsido, vattendunkar. Ja, det är ju faktiskt en liten vattendunk i prepboxen där också. Mm. Men du har ju det här med vattenfilter också då, va? Det är ju en lämplig julklapp, och det är ju 2 stycken framförallt som jag rekommenderar där. Och det är ju Sawyer Mini, som är ett litet filter för några hundralappar. Om man vill köpa till olika och köpa några stycken och så vidare, så kan det vara lämplig. Och det är också den som är lämplig att ha med i evakueringsväskor och sådana saker också. Eller hemgångsväskor och sånt. Sen finns det, om man vill ge en lite större, så har du det som är mer på hushållsnivå med kapacitet, och det är ju ett gravitationsfilter, och det har vi beskrivit förut, men det är ju 2 rostfria behållare, kran i den nedre, den andra står uppe på den andra med keramiska filter, och det är liksom som står upp, de är 15-20 cm långa och 5 cm i diameter. Och ju fler sådana, ju större behållare och ju fler sådana filter du har, ju större kapacitet har den. Det brukar vara så att man kan köra 10 liter igenom den. Så står den och då rinner det igenom de här filtrerna som har väldigt stor förmåga. Du får skölja av dem efterhand då, så att de inte täpps igen. Då. Bara skölja försiktigt. De där ligger någonstans beroende på var du köper dem. 1500 till några tusen lappar beroende på typ av filter för specialgrejer och storlekar och så vidare. Då. Enkelt, nästan inga plastdetaljer, inga rörliga delar och så vidare, utan en robust grej, va?
Hoppas inte Britta lyssnar på podden, för nu vet, då vet hon vad hon ska få i julklapp.
Ja, bra. Ja, men det är ju den ena grejen.
Mm.
Den andra grejen när det gäller vatten, det inbegriper ju egentligen matlagning också.
Mm.
Och det är ju faktiskt att kunna värma vatten.
Mm.
Och då pratar vi ju någon form av kök eller spis. Och jag fick en fråga i kommentarer eller i direktmeddelanden där. Ja, det var nog direktmeddelande då. Om för- och nackdelar med olika bränslen och typer av kök och så vidare då. Och det är som vanligt att det är för- och nackdelar med allting. Och så får man utgå ifrån sin kontext och så. Och väga de här bitarna och prioritera och så. Och se vad passar bäst då.
Mm.
Den klassiska i våran del av världen är ju rödspritsköket. Historiskt har det tidigare på 1900-talet och så vidare så var ju fotogenköken också. Fotogen var ju liksom den här fotogenlyktan och så vidare. Va? Man körde de första motorerna på fotogen och så där också innan det utvecklades med olika fraktioner utav oljan då. Men fotogen var ju vanligt förr. Va? Men det har ju blivit rödsprit. Och rödsprit är lättillgängligt just i vårat land. Rödspriten finns överallt. Finns produktion och sådana saker av det i landet. Köken relativt billiga. Det är ju de klassiska Trangia-köken. Eller vi som har varit är i gamla militärsläkter pratar ju om jägareköken då, va. De här aluminiumköken finns i titan och sånt också. Dyrare, lättare. Om man vill betala för att få lite lättare ryggsäck kan man göra det. Nackdelen med rödsprit är inte super mycket energi i den. Du får bära med dig mer bränsle. Om du ska vara borta en vecka får du bära med dig mer rödsprit än om du har någonting annat.
Mm.
Den är också lite lägre verkningsgrad när det börjar bli kallt. Så är det då. Men lätt att få till det. Perfekt om du vill ha ett kö. Eller perfekt. Ja, men den är användbar och bra även på en diskbänk inomhus. Va? Du måste inte gå ut med den om du inte ska elda extremt mycket och så vidare. Va? Utan den är hyfsat ren i förbränningen och så. Så du kan laga mat in i lägenheten på diskbänken med den då. Va? Och man får ju vara försiktig med överskåp och rödsprit som rinner ut och så vidare då, men det går. Så den är användbar även som en beredskapsspis för att kunna koka vatten, värma mat, värma vatten till hygien och så vidare in i en bostad då, som ett reservkök. Och det finns ju tvålåga spritkök och så också då. Så det är väl en sorts grundalternativ. Så just det, den andra grejen med dem, det är ju det att i vårat land så är väldigt många människor vana vid den typen av kök också. Så det finns en kunskap om att hantera dem då. Det andra som jag skulle nämna, det är multiköken då. Multibränsleköken. Och de är ju väldigt lätta.
Mm.
Och du har olika munstycken och så i dem då. Och där har du mer energitäta bränslen. Ofta så kan du flygbränsle, fotogen, diesel, bensin och sådana grejer. Va? Då, jag använder inte de köken själv. Jag har tittat på dem. Men jag, har du använt de köken, Kalle? Så vi kan ta del av din erfarenhet på till exempel bensin när det är kallare ute, så funkar väl de bättre, va?
Ja, men exakt. Alltså, en grej som är, jag har framförallt använt gaskök för att det är det som har varit smidigast för mig. Mitt första kök var faktiskt ett multifuel-kök. Det är ju 20 år sedan, tror jag. Och det var väl helt nytt då, eventuellt. Men jag upplevde det som att det strulade ganska mycket. Det var liksom stökigt att få till, det läckte ut. Det var...
kräver mer kunskap och erfarenhet. Men man måste träna på det.
Precis, och jag försökte det. Men jag fick aldrig, jag tyckte att det var svårt att få till. Jag gillade tanken på det där att om man är liksom i en by i Peru så finns det alltid något man kan köpa. Liksom.
Ja.
Det tyckte jag kändes härligt. Men jag har sen gått över nästan helt till gas för att det är så himla smidigt. Ja. Men så jag ska inte säga att jag är rätt person att fråga. Jag har...
Nej, men det man kan säga är att flera av de bränslena, framförallt bensin tror jag det, om jag inte missminner mig helt fel, är bra i som friluftskök eller ja, alltså besvärlig situation också, flyktingsituation, vad du vill, där du måste laga mat när det är väldigt kallt ute, så är de effektivare helt enkelt. Mm. Men kräver högre kunskap, de är, tror jag, dubbelt så dyra som ett väl utrustat Trangia-kök. Där det då också ingår kastruller och stekpanna och kanske till och med kaffe, liten kaffekittel, varför halva priset jämfört med ett sånt där. Men vill du jaga vikt, lättare din utrustning, om möjligt olika bränslen, energitätare, behöver inte bära med lika mycket bränsle, så vinner ju den på de punkterna då. Mm. Men gasen har ju du också, ta den med.
Ja, alltså gas tycker jag är väldigt smidigt. Det är bara, jag har lite olika varianter. Jag har större brännare för liksom hemmabruk. Och sen har jag en sån här jetboil typ. För att ha i fält. Den är ju bara gjord för att koka vatten. Sen finns det ju sån här små brännare som man sätter bara på en gasbehållare. Så får du som ett, ja, det blir som ett litet ett stöd där du kan ställa en stekpanna eller en.
Ja, en de ser alltså vingliga ut de där. Ja, och sen måste du
det är de också.
Ja, vindskydd måste du väl ha på den där om det blåser lite, men så blåser ju all värme, lågan kommer liksom aldrig upp på kastrullbotten knappt.
Nej, men exakt, vindskydd, de är vindkänsliga och ja. Det går också åt väldigt mycket gas om det är kallt ute. Jag kan inte riktigt det där, så jag har ingen uträkning för det, men jag har använt det i fält på vintern för att då typ smälta snö för vatten och sånt där, och då gick det väldigt mycket gas. Och det, jag tycker också att det är lite läskigt med gas och, men det tycker jag med multifuelköken också, att det är läskigt att hålla på och elda bensin liksom. Det har jag respekt för.
Ja, bensin är, alltså jag hör ju folk prata, jag tittar, följer ju med lite på det här med energi och tekniksidan och så vidare också. Jag tror ju inte elbilen liksom är framtiden, utan jag tror ju det är vätgasmotorn som är det, vad folk är så rädda för vätgasen, knallgasen, du vet. Kommer du ihåg det i högstadiet? Ett av de populäraste
experimenten, ja.
Ja, du gör du blir det stopp, men du får fram vätgas i alla fall, och så tänder de på där och så puffar det till och smäller.
Ja.
Men så kör man omkring med bensin bara för att man är van vid det. Alltså det är ju totalt livsfarligt med bensin. Men det funkar ändå, va? Men det är verkligen inte. Alltså man får, reglerna är hårda där också. Du behöver tillstånd, så får du ha 10 000 liter diesel hemma. Men du får inte, nu kommer jag att ihåg exakt siffra, men du vet, du får inte ha många liter bensin i en privat bostad.
Nej.
Så är det, va? Och det finns en anledning till det. Så bensin ska man verkligen ha respekt för. Ja. Är det ingen som har fått ögonbrynen bortsvedda eller man har slängt bensin på en eld som inte vill ta sig?
Ja, men det kommer jag ihåg med rödsprit också. Det var ju, jag kommer ihåg, om det var Tony Buskas på något scoutläge jag var med på. Jag var inte scout själv, men jag hade kompisar som var. Och han lyckades futta på så att en flaska blev som en raket och flög iväg över lägerområdet.
Mm.
Det är ju läskigt med grejer som brinner så här bra. Men gas i alla fall då. Om du likt jag är som lite, jag vet inte fan vad det är, otålig. Gas är svinenkelt. Så det tycker jag verkligen man kan skaffa. Du använder också gas för din stora konserveringsapparat, va, Patrik?
Ja, det gör jag. Alltså jag har ju tre sätt att värma min konserveringsapparat. Ja, men den är ju en, jag har ju,
är det sista åkarbrasa?
Ja, det gäller att få upp väldigt hastighet och så friktion. Nej, men det är så här, jag har ju en induktionshäll på kökspisen och den funkar, den är ju aluminium, den är All American. Jag har ju den största modellen där med stor kapacitet, och det är ju för att konservera kycklingkött, kaninkött, den istället när frysboxar och sånt börjar lämna in, va, så kan du konservera väldigt och långtidsförvara väldigt mycket mat som du kan producera själv, högvärdig. finns, vi har pratat flera olika metoder.
Jag går inte in på konservering nu, Patrik. Varning.
Ja, precis. Vi skulle hålla nere tiden på de här avsnitten med. Men i alla fall, då har jag så jag kan lägga en platta på min induktionsspis.
Mm.
Och då värms den plattan upp. För den går få svängningar i med hjälp av induktionen då i spishällen där. Va? Och då blir den varm och så kan jag köra aluminium.
Ja, vad smart.
Kastruller på den då. Det andra är ju V-spisen och det tredje är ju gasolen där. Och där kan du få väldigt hög effekt för att värma. Den är också bra vid ölbryggning och så när det är stora volymer som ska värmas. Om man inte vill vänta hur länge som helst då. Så är det. Så gasen, och gasen är, vill vi säga också när vi tittar på ett lite bredare perspektiv här, beredskapsperspektiv, så är den väl, jag skulle nästan säga då, gasspisar, det vet ni, det kan man ha i hushållet va. Så den är kanske nummer ett när det gäller vänlighet och ha som reservkök in i en lägenhet då. Mm. Men det finns andra fördelar med det andra. Och, också då, behöver inte... Om det är huvudsyftet att laga mat inne så får man fundera på helhetsbilden med det här med rödsprit eller gas då.
Jag skulle slå ett slag för den smidda trefoten.
Mm.
Alltså en som en liten platta du ställer in på tre ben som du ställer in i öppna spisen och kan ställa en kastrull eller en stekpanna på.
Jajamensan.
Det tycker jag är ett bra kök också.
Om du har till exempel en kakelugn i din lägenhet eller bostad eller en kamin eller någonting. Men då ska jag avsluta med det sista köket så får det bli avrundning på julklappstips. Nej, det kan ju inte bli. Jag ska ju ta mina egna julklappstips och mina egna produkter också sen. Men det är faktiskt de här köken som du eldar med småpinnar och kottar och sådana saker.
Mm.
Och jag... har tittat och följt om det. Du har ju dels de här, ja du vet, botten och fyra sidor som du monterar ihop som har fördelen av att de är väldigt platta när du bär dem, men det är liksom bara en låda med metalllåda med hål i princip, va? Så det är inte, det är ju i princip en eldstad som det är möjligt att ställa en kastrull på.
Mm.
Men sen har du ju en utvecklad version av kök på det här också. Jag vet inte hur mycket jag har pratat om min tällstensugn, men det är ju så, en effektiv förbränning, då måste du först få värme i biobränslet, torv, pellets, pinnar, kottar och så vidare, va? Du måste få värme där, därför att när det brinner så beror det på att de här cellulosa-molekylerna förgasas.
Mm.
Det är alltså gas som brinner, va? Och när det brinner så alstras det ny värme.
Patrik, de vill bara ha julklappstips.
Jo, men jag måste ju motivera varför det här köket är så himla bra. Och då är det så här, när du får det här att brinna, kan du dessutom då tillsätta syre uppe i lågorna, alltså moderna pannor. Min Tullikiv är sån också, att det förs in luft via en annan kanal bak i lågorna, va? Och du får extremt bra förbränning i knappt någon rök när den är igång med rätt temperaturer och så vidare. Ja, det är bara ett flimmer ovanför skorstenen och går åt väldigt lite bränsle eftersom du tar vara på det mycket bättre, va?
Mm.
Och då finns det sådana kök. Och nu hoppas jag att de inte hinner lyssna innan julafton, för jag har köpt ett nu. Och jag har researchat stenhårt, men jag har inte hunnit provanvända det.
Vad heter
men jag
det
litar. Ja, det är, finns ett amerikanskt företag som heter Silverfire. Jag har faktiskt försökt höra av mig till dem och importera ett gäng spisar för att... de gör mycket fina grejer. Så här, du vet,
alltså jag
V8...
Så det är roligt, det är som att en sexårig pojke har hittat på namnet Silverfire. Och sen heter, så hade de en jag googlade här direkt. Alltså de har ju någon som heter Mini Dragon.
Ja.
Alltså det är väldigt, det är som att en sexåring har hittat på namnen. Silverfire Mini Dragon.
Ja, det är lite amerikanskt. Mm. Men det är faktiskt spisar och sånt med metoder som används i enklare delar runt om i världen då, va? Alltså väldigt genomtänkta grejer med hög verkningsgrad och ren förbränning och så vidare. Och de är duktiga på det. De har ett litet kök som heter Silverfire Scout. Mm. Och jag bestämde mig för det när jag har tittat och jämfört olika och så. Både vad gäller pris, konstruktion, genomtänkt, alltihopa. Helt fantastiskt fint kök alltså.
Det är rea på den just nu också.
Vad sa du?
Det är rea på den just nu också. Den har kostat $53, nu kostar den bara 30.
Ja, men det är i USA det. Du får inte hit de köken.
Nej.
De vägrar att skicka hit. Speciellt till Sverige för att det är så mycket avgifter. Alltså det går inte. Och det handlar om EU överhuvudtaget. Och det är krångel att få hit och så vidare. Va? Så att de skickar ingenting längre. Jag har ju frågat på större grejer där också. Va? Men den finns. Och den finns att köpa på... Ah, jag vill ju helst inte säga det företagets namn. Men det är också ett amerikanskt rätt stort företag. Men de lyckas få hit den produkten i alla fall, den här Silverfire Scout. Då.
Mm.
Ni får googla på den så slipper jag säga det företagets namn.
Jag vet en annan produkt som har sponsrat min andra podcast, Toppenjakt. Raketspisen heter den. Han gör små raketspisar. Det bygger väl på samma princip egentligen. Asmycket luft sugs in. Blir värsta draget. Mm. Just då hans är gjorda i metall, stål, järn. Så de är ganska tunga. Så de är kanske inget för evakueringsväskan. Men
nej.
De är inte jättedyra och funkar väldigt bra.
Ja, ofta har du ju en kanal. Du har ju en, stoppar ju in bränslet i nederkant från sidan på en sån där. Mm. Generellt sett i de enklare konstruktionerna i alla fall. Och... sen får du en skorstenseffekt, alltså det blir ett drag i den. Va? Så den suger in luften vägen till bränslet som sen far upp i skorstenen och blir i topparna som kommer upp i skorstenen där uppe. Sätter du på ditt kokkärl eller stekpanna eller vad du vill ha då. Va? Och då får du ju luft där uppe också. Silverfire har ju utvecklat den där också till en lättare konstruktion där de inte har den här tunga kärnan utan de har en metallkärna med massa bränsletålig isolering runt. Så de har en lättare konstruktion där. Men då är du uppe på ett större kök.
Mm.
Ja, de har många spännande. Den som tycker sån teknik är spännande och kanske vill göra saker själv och så vidare också och har lite möjligheter så gå dit och titta på olika lösningar. Fantastiskt spännande konstruktioner de har där på olika sätt för att utnyttja sådana här tekniker. Då.
Jag har någon liten sån där, något litet kök också som man bara stoppar ner pinnar i som också kan ladda telefonen. Det blir ett USB-uttag på den.
Mm.
Det är helt mäktigt.
Ja. Det finns. De har väl mindre och större modeller de där. Ja, det känns lite grann som... en kul grej mest.
Verkligen, jag har aldrig använt det. Du, Patrik, det var två tips.
Men sen vill jag... vad sa du?
Vattenfilter och kök. Och den tredje grejen på topp tre?
Ja, just det. Det var det med. Men det var ju preppboxen det, va? Mat och vatten.
Just det.
Så var det. Men sen hade jag så här. Idag, innan vi började spela in podden här. Så, alltså... småbrukarkursen är slutsåld, den första. Trädtillverkningskursen är slutsåld, det blir ingen mer. Den ingår i småbrukarkursen också i och för sig då. Men ingen separat sån. Biodlingskursen är slutsåld. Oj. Och sen har jag satt upp en andra småbrukarkurs nu då, jag och min hustru här. Där finns det platser kvar. För den som är intresserad eller vill ge en väldigt fin julklapp till sin käresta eller någon annan. Men sen har jag nu då hört med de borta, jag nästan grannar till dig i Västerhaninge. Det är inte många mil emellan där tror jag.
Nej.
Så jag kör en extern biodlingskurs. Jag har ju tänkt dra ner på det där då. Men jag har fått, jag tror det är 3 eller 4 stycken redan som har frågat då. Så jag har lagt upp den nu. Innan vi börjar spela in här på morgonen så la jag ut den kursen då. Så det finns en i Västerhaninge som går i en helg i maj och i augusti. Och för de som är intresserade också då av en 3-dagars utbildning då. Så det finns biodlingskurs i Västerhaninge och plats kvar på den andra småbrukarkursen här hemma hos oss då. 8 dagar utspritt under en odlingssäsong med massvis med olika innehåll då.
Ja, gud vilka fina julklappar. Jag kan verkligen rekommendera att gå en av Patricks kurser, för som jag sagt förut, det som är den dolda agendan är att man då får tillgång till Patrik. För att han är
Kalle,
så
snäll. Ja. Kan bara säga det. Jag var så otroligt generös va i början. Du vet, jag har ju alltså producerat någonting 2500 deltagardagar eller någonting sånt där de här åren jag håller på. ja. Så är det.
Du, Patrik, när du kommer till Västerhaninge i maj, du är hjärtligt välkommen att sova i min gäststuga. Och det vore toppen om du kunde ta med dig bin till mig, för mina dog ju.
Ja, men jag har ett bisamhälle. Vi får hoppas att de överlever nu då. Mm. Och det tror jag de ska göra. De var jättefina. Så att jag kommer med ett bisamhälle till våren.
Kul.
Alltså det är så här, jag kan väl säga så här, det tänker jag göra, men man får alltid vara ödmjuk när det gäller naturliga saker. Det går inte att lova. Jag kanske inte har några bin till våren om det är katastrof.
Vi får se.
Ja, precis, så
här,
är det
här va. Här kommer ett julklappstips från Kalle också.
Ja.
För mig började egentligen intresset för allt som har med friluftsliv och beredskap och egentligen träning. Och ja, men det var som en vändpunkt i mitt liv, var när jag fick en Leatherman Wave när jag var 24 kanske. Alltså ett multiverktyg som på något sätt blev en symbol för mig. Ja, men just det här att ta ansvar, att klara sig själv, att kunna fixa saker, att vara förberedd, att ja, så en bra Leatherman tycker jag är en svinbra julklapp till någon som du tycker ska börja tänka på de här sakerna.
Det kan väl jag också. Ja, du hade ju den som fick verktyg va, med en kedja så att den hängde och inte var för stor och klumpig.
Ja, jag har med sånt där bältesklipp, fast nu har det gått av, så nu har jag inte den på mig längre.
ja, men precis va, jag kör ju deras största modell med bits och hela tjofräset, men den har jag i min hemgångsväska. Men alltså den är ju inte lika tillgänglig, men den, när jag lämnar här så har jag ju i princip alltid bilen med mig, om det inte är friluftsliv och jag går iväg då kan jag plocka med mig sådana där grejer va, men det är så skönt att ha den och den där tången och bitsen och alltihopa det här va, och där har jag i den väskan som är till den här också då, så har du resår på sidorna, så jag har ju ett riktigt stort eldstål i ena sidan.
Ja.
Och sen har jag en lampa på andra sidan på den där också då. Men jag kör ju med Victorinox. Så där är ytterligare en grej. En Huntsman. Som innehåller världens i särklass bästa såg. Utifrån vad den ser ut. För den ser ju inte ut som någonting. Den ser ut som skit. Men den är ju helt fantastiskt bra utifrån det. Så är det.
Ja, bra tips. Ja. Patrik, tack för idag. Vad kort avsnittet blev.
Ja, vad blev det då?
1:15. God jul allihopa. Stort tack för att ni lyssnar på vår podcast. Man vill säga tack för i år, men jag vet inte, hinner ni väl ta sig till innan nyår?
Ja, det gör vi.
Ha det så jättebra. Ta hand om varandra. Ät mycket god mat. Och var tacksamma för inomhus. Puss och kram.
Hur bra vi har det.
Hej då!
Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.